Och det här tyckte inte det lutherska högre prästerskapet om.
Varför?
De tyckte inte om det här katolska, kroppsliga. Det här som lyser av färger och att man får vara glad. Alltså predikningar har inte varit lika viktiga som att gestalta saker konstnärligt.
Hör du, Maja Åström.
Mm.
Jag vet att det börjar bli dags att packa ihop julsakerna och förpassa dem ner i källaren igen i 11 månader eller vad det blir. Men det finns en grej som jag gärna skulle vilja ha framme året om.
Och vad är det då, Tommy Jönsson? Jag tänker att det kanske är Yngve Stors Hawaii-julskiva.
Touché. Men framförallt så tänkte jag på den här.
En julkrubba?
Mm. Det är en second hand fyndad östtysk julkrubba i äkta handmålad plast. Med stallbyggnad såklart, och med Jesusbarnet, Josef,
Maria,
en ko, en herde, tre vise män och tre änglar som liksom har banderoller över bröstet som det står Gloria på.
Men vad är det du gillar med julkrubban?
Ja, men dels att julevangeliet blir lite mer som en lek. Man kan flytta runt figurerna och ställa upp det sådär. Men mest så tror jag väl att det kanske tilltalar min nostalgiska sida. Jag menar, handmålad plast. Det var ju materialet som barndomens drömprylar var gjorda av.
Okej, jag fattar. Men nu är du och jag i Sveriges Radio P1, Tommy Jönsson. Och vi har ett loppmarknadsarkeologiskt litet radioprogram som ska berätta historierna som döljer sig bakom vanliga billiga begagnade föremål. Och där finns det något som är större, intressantare än själva plastfigurerna som du vill leka med.
Mm. Det har du rätt i, Maja. Och det visade sig att det finns en hel del kulturhistoria bakom krubban. En katolsk julsak som länge inte var önskvärd i det protestantiska Sverige.
Ja, man kan säga att allt som ansågs vara katolskt, vilket ju julkrubban var, var bannlyst i Sverige. Mm. Egentligen var det är klart att det var nog julkrubban i sig som det högre lutherska prästerskapet inte tyckte om. Men det var också för att svenskarna tog julkrubban till sitt hjärta.
Vi har ringt på hemma hos Eva Bigestans.
Etnolog, folklivsforskare och har arbetat som frilansjournalist.
Och Eva, hon älskar julkrubban.
Den är vacker, det är ett konstverk och den tilltalar alla människor i stort sett.
Så mycket att hon till slut skrev en bok om dess historia med särskilt fokus på krubbans korta tid här i Sverige.
Ja, det började nog, jag har tänkt efter då, redan i min barndom, att jag hade en underbar fröken. Och det här var på 60-talet och vi fick göra någon slags naturbord med henne där vi följde årstiderna och traditioner var väldigt viktigt. Och vi hade ett ämne då i skolan som var kristendom och som nu är religionskunskap. Och då gjorde vi små krubbfigurer och placerade ut i snön och under granarna och vi fick skapa väldigt fritt. Så det var som ett slags folkkonst. Och det har jag fäst mig vid och jag tror det har påverkat mig. Och sen har jag skrivit reportage och artiklar som jag skulle skriva om julkrubban. Men då upptäckte jag att det fanns en historia bakom julkrubban som jag tyckte var oerhört spännande.
Traditionen med julkrubbor började i Italien på 1200-talet. Och den spred sig sen till andra delar av Europa. Men julkrubban hann aldrig hit upp. Sverige blev under 1500- och 1600-talen ett allt striktare lutherskt land där katolska seder inte var önskvärda. Men i slutet av 1700-talet kom ändå en öppning.
Det var i och med att Sverige fick en lag 1781. Att man skulle tillåta att invandrare fick komma hit och arbeta, så måste de också få utöva sin tro. Katoliker och judar var det då. Då kom det 1791 en präst till Sverige, en ung italiensk präst som hette Paolo Moretti, och han var troligen den som tog med sig Sveriges första offentliga julkrubba. Det kan ha funnits någonting i ambassader eller bland diplomater, men inget offentligt. Mm. Det här var Sveriges första offentliga julkrubba.
Paolo Morettis julkrubba ställdes upp och ställdes ut på ett katolskt barnhem.
De var så fattiga, så då tänkte de att ett sätt att tjäna lite pengar kunde ju vara att visa den här krubban. Och då gjorde han det. Och den krubban visades 1804.
Stockholmstidningarna skrev och folket kom i mängder. Morettis julkrubba blev en publiksuccé i huvudstaden år efter år under 1800-talet.
Ja, jag har tagit del av de här siffrorna i Eugenia kyrkans arkiv och har haft hjälp från en person på Riksarkivet också. Så att det var otroligt mycket folk som kom. Säsongen 1834-1835 såldes hela 7213 biljetter då Stockholm hade cirka 80 000 invånare. Du kan tänka dig, ganska hög procent. Morettis julkrubba blev en fullträff. Enligt beskrivningar, det finns inga bevarade avbildningar, så bestod krubban av mekaniskt rulliga figurer och de framträdde till musik från ett dolt positiv.
Varför blev det så populärt och varför blev det så intressant för svenskarna eller stockholmarna på den här tiden att gå och titta på en julkrubba?
Dels var det ju att de hade en annan uppfostran. Alltså man läste Bibeln, man hade kristendomskunskap i skolan. Men det räckte ju inte riktigt, va? Utan det måste liksom finnas någonting som är tilltalande för ögat. Och det var väldigt bildfatt. Och det fanns ju inte sånt. Och i lutherska kyrkor var det väldigt spartanskt.
Men nu börjar jag undra lite om hur julkrubborna hamnade i våra hem. Och när?
Jo, det går ganska snabbt. Men i början är det viktigt att det inte heter julkrubba.
För att man kunde inte använda ordet julkrubba. Det var för katolskt. Så därför använde man ordet julbord. Och så byggde man upp krubbor i prästgårdarna. Istället hemma hos sig. För där kunde ju ingen säga något i alla fall. Så där kunde de ha sina julbord som var krubbor ju. Den första, alltså, som man känner till gjorde entré i en herrgård i Herrestad i Småland. Så att den julkrubban från 1850, det var den första i hemmet. Och sen så tog ju givetvis andra då högre ståndsmiljöer, alltså blev ju också imponerade. Alla tyckte om krubban alltså. Så att då blev det ju högre ståndshemmen och där började krubban dyka upp på 1870-talet. Och då var det ju väldigt tjusiga, dyrbara, fina. De hade ju köpt saker utomlands och sådär. En krubba hade ju ett Eiffeltorn och sådär som de satte dit senare då för att visa hur beresta de var och sådär. Så att det var status och stora alppanoramer bakom figurerna med krubban då. Så att man skulle imponeras, det kunde vara en hel vägg.
Men jag tänker också på nästan motsatsen eller komplementet, det massproducerade. Vet du när de började sälja julkrubbor eller liksom julkrubbebyggsatser om man ska säga för svenska hem?
De första som man hade, det var ju de här tvådimensionella med papp som man kunde köpa i pappershandlar och man kunde beställa på postorderfirmer på 1920-talet. Och senare kanske på 50-talet, 60, så började alltså kunde man beställa eller köpa figurer också, men det var betydligt senare.
Var tycker du man ska ha julkrubban i hemmet?
Ja, på sin favoritplats. Helst kan man kunde flytta på tvn eller. Jag brukar ha min krubba här i fönstret. Mm. Och så är ju stjärnan där uppe då. Eller på ett eget bord kanske.
Och det var historien om hur den katolska julkrubban till slut fick sin plats i vårt lutherska julfirande. Och om det är någonting vi lärt oss på den här jul- och nyårssäsongen av loppmarknadsarkeologerna så är det ju att många av våra jultraditioner är dels ganska nya men också väldigt blandade vad gäller influenserna.
Om ni har missat några av våra tidigare program så misströsta inte. De finns nämligen att hitta i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Tommy Jönsson.
Och jag heter Maja Åström. Loppmarknadsarkeologerna görs av produktionsbolaget Rundfunk Media för Sveriges Radio.